eventuell seger eller vad är frågan om?
What the horse, what the driver?
Kan väl inte ha hänt i modern tid att två kuskar har haft sån uppvisning eller vara i en sån klass för sig som de är just nu. Vi fick se det till exempel förra onsdagen på Solvalla, David, under jubileumspokalskvällen. Vad var det vi fick bevittna?
Jag tror inte det har hänt i omodern tid heller, Patrik. Nej. Att två kuskar vinner samtliga 7 V75-lopp. Och det är inte vilken dag som helst. Det är en stor dag som jubileumspokalsdagen. Imponerande av Björn Kihlström.
Helt underbart. Björn Kihlström och han heter också
Örjan Gogop. Nej, av Örjan Kihlström. Givetvis då tungt uppbackad av Daniel Redén, ska man säga. 3 av vinnarna kom från Redéstall och Björn Gogop som gör det här med 2 egentränade hästar. Så att, nej, det är bara att lyfta på hatten. Det är 2 stycken världsartister vi har att göra med. Och detta i en konkurrens bland flera andra väldigt duktiga kuskar som vi har i Sverige. Mm. Men de andra gjorde misstagen. Då tänker jag främst på jubileumspokalen där Örjan ändå fick vad som krävdes för att kunna kliva in i matchen. Så att, ja, det var häftig travsport. Det var racing.
Mm. Och du var inne på det nu. Missel Hill vann jubileumspokalen och Daniel Rydén plockade hem ytterligare en jätteseger. Bland många andra, listan håller på att göra så lång att pappret tar slut vad gäller Rydéns segrar. Det där kan vi egentligen lägga flera poddar på, men ja, ni vet statusen där. Vad säger du om Missel Hill och upplagan?
Bra upplaga. Nu blev det en strykning som gjorde att det blev 9 hästar kvar bara. Jag vet inte. Jag förespråkar 12 hästar. Men jag förstår också för beslutet. Men jag tycker att det blir lite rumpugget med 9 hästar. Skitsamma. Det blev ett jävligt häftigt lopp ändå. Med Magnus och Ljuse. Och är det inte så att Magnus och Ljuse och Rickard Skoglund kör bil tillsammans hela tiden? Är det inte de 2 Uffe som åker på tävlingarna?
Mm, kanske.
Och när Magnus Ljuse då sänder på bortre lång. Och i hopp om att Rickard Skoglund ska släppa ledningen med Stole the Show. Men inte gör det. Och det blir 08,7 första varvet och Stole the Show kommer till mål som 2. Heroisk 2. Det var lite synd om honom faktiskt, får jag säga. Men Örjan, de gjorde det åt honom såklart. Och då är jag ju inte sen utnyttjade. Och det är ju inte bara tur att han väljer rätt rygga hela vägen. Liksom. Det är ju skicklighet. Han är som en tv-spelskusk. Han sitter bakom hästen och ser hela fältet framför sig, precis som vi tittar gör.
Ja.
Ja, jag ska säga det, blek favorit, eller blek, för allt är relativt, men Seismic Way blev ju rätt klar favorit faktiskt. Gick ändå upp några pinnhål i motstånd och jag vet att både Örjan och Björn har varit väldigt nöjda med hästen tidigare, men nej, han var lite blek. Så att,
någonting annat ifrån den kvällen förutom Örjan Goops show?
Nej, men Redén, 3 av 3. 3 starter och 3 segrar. Det är alltså de 2 största loppen i EM för stor där Connors Rödluvan vinner på ett imponerande sätt. Och då jubileumspokalen, så vinner han även Bignon-pokalen också som är en proposition som borde finnas, ja, som det borde finnas mer av helt enkelt. Det blir rivigt lopp det där när 4-åringarna ska ta 20 meter på 3-åringarna. Så att, det var en häftig tävlingskväll och allt annat ifrån den lunken som vi ibland får med ganska förutsbestämda lopp och så vidare. Här var det väldigt häftiga travtävlingar och det är det här som gör att folk älskar den här sporten.
Och att vi älskar den här podden, det beror på att ni lyssnar där ute också. Kul att ni är med oss den här veckan också. Varför kommer vi ut så här tidigt igen då? Jo, det är ju derbyuttagningar under tisdagskvällen. Därför ska vi ta ett ordentligt grepp med det tillsammans med våran gäst om en kort stund. Podden som görs av The Gambling Cabin. V75, just det, på Solvalla med jubileumspokalen i onsdags men också i lördags ifrån Solänget. Är det någonting du tar med dig därifrån innan vi går vidare?
Ja, det är vår spelsuccé på The Gambling Cabin. Där vi hade, jag tror jag satte 4 system varav ett drogs ganska många gånger och du satte ett system som också drogs många gånger, så det blev ju över 200 000 inspelat. Inte så mycket per andel och inte kul att skryta om spelvinster när det är jackpot på femmorna, men det var många billiga system som satt bland annat ett 53 kronor, så då får man ändå 10 gånger pengarna. Så att det är klart man kan göra mer än att sätta den, men nu blev det som det blev och det var lite favoritbetonat med starka favoriter, men våra andelsspelare var nöjda i alla fall.
Läppstiftet var bra.
Läppstiftet var bra, hon startar på lördag igen och vi återkommer till henne på torsdagens podd.
Lipstick, Toma. Någonting annat sportsligt?
Nej, inget speciellt sådär. Jag minns knappt vad som hände med Skinelli.
Fan, när du är inne på spel där, många av våra lyssnare är ju spelintresserade. Har vi fått till oss. Det var ju Grand Slam på Solvalla igår. Det var ju många som ville vara med där också och hänga på. Det var inte så långt ifrån stora pengar.
Nej, du hade ett snyggt system. Vad hade du? Fem hästar sista, va?
Sex hästar sista.
Sex hästar och fick inte med My Dream Art. Som inte är omöjligt för mig faktiskt. Om man grottar loppet lite grann. Den har vi ju pratat lite grann om. Men allt är lätt i efterhand. Och
så är det.
Att hästen skulle få den resan och sådär. Det är ju svårt kanske att förutspå. Men snyggt system. Det blev väl ändå ett netto för dig på lite över 50 lax till dina andelsköpare. Så det var ju kul. Vi visar form. Det är viktigt.
Ja, det är viktigt. Och det är kul att ni där ute hänger på spel- och lekkontoret och våra andelssystem som finns där. Kommer att finnas där även nu till V75 på Jägersro som vi nu ska ägna oss åt. Kortis innan vi ringer upp gästen. Utan att direkt avslöja vem det är. Skulle du kunna beskriva honom med några ord?
Ja, vi kan avslöja vem det är för att det står ju när folk söker på den med som
fan
är gäst.
Fan, det gör
att,
jag.
Ja. Ja, men även Per Lennartsson är ju en... jag gillar hans uppriktighet, hans sätt att vara. Han är alltid väldigt ärlig på ett schysst sätt. Liksom. Inte på något sätt dryg eller nedvärderande. Han säger vad han känner och vad han tycker. Men jag tycker det landar väldigt rätt. Och en person som, jag vet inte om jag ska kalla honom för underskattad. Men han har ändå inte fått den tiden i det absoluta rampljuset som han kanske borde haft. För att han är en väldigt, väldigt bra kusk. Och har varit och är fortfarande en bra tränare. Men är inte på den nivån längre med material och antalet hästar som krävs att vara bland de bästa. Men har varit där en gång och är en hyvens man tycker jag.
Och snacka om het under tisdagens V75-tävlingar och derby. Uttagna där man kör Hail Mary och Power åt Björn Goop. Det är precis som David säger. Ni kunde läsa vilken som var gästen såklart. Borde man kunna räkna ut vid det här laget. Vi ringer upp honom, det låter det så här. Ja, då ska vi ropa upp. Ja, han är väl kanske den hetaste kusken, i alla fall en av dem under derbyuttagningarna. Innan vi gör det kanske, David. Han har vunnit Svensk Travderby en gång. Kommer du ihåg vilket år vi pratar om? Det handlar om Jolly Rocket.
Jag gillar ju inte att ha fel på årtal, så jag hade sagt 97. Men nu pratar vi om det innan inspelning, så du vet att det är 98.
Okej. Okay. Ja, ja, men det är ett tag sedan. Men en häst man kommer ihåg i alla fall, Jolly Rocket. Och då förstår ni alla att det handlar om Per Lennartsson. Hallå Per Lennartsson, kul att vi har fått ringa upp dig.
Hallå, hallå. Kul att ni ville höra lite ifrån mig.
Ja, härligt. Hur mår du?
Ja, nu var det... Jo, men jag mår bra. Absolut. Jag har... Jag känner mig frisk och stark och har kommit igång bra med allting, så att vad det gäller min fysiska status så är det absolut inga problem.
Ja, det som hände var att jag skulle ställa en fråga så blev hu tre gånger. Jag skulle fråga hur är läget, för Patrik ställde samma fråga. Vad bra, hur mår travtränaren Per Lennartsson för dagen?
Du, jag mår väl alldeles utmärkt. Jag har en en skön och perfekt tillvaro med 23 hästar i träning. Allting på våran gård här som ligger 300 meter från Sundbyholms travbana. Och ja, full kontroll på allting. Så att jag tycker att det känns väldigt bra.
Du Per, jag kan tänka mig också att det hänger väldigt mycket ihop såklart, som för alla människor, hur man mår privat också. Det var inte så länge sedan vi kunde läsa om det i media. Att du hade opererats för prostatacancer. Berätta om hur den tiden har varit och jobbig för er.
Ja, det började ju då att Rolf, min far, dog då. Han dog i september nu för 2 år sedan och hade något liknande då. Så då fick jag för mig att jag skulle gå och ta ett sånt PSA-prov. Vilket rekommenderas för alla då som har passerat 50 år. Och då fick jag ju svar på att det var lite höga värden och så vidare. Sen gick ju det vidare med utredning och biopsiner och sånt där. Och det visade sig då att prostatan var ju alldeles full i cancer. Så att, men så kördes det en magnetröntgen och där visade det sig att det inte var någon spridning. Då får man ju 3 olika alternativ. Operera, stråla eller ha det under kontroll under var sjätte månad typ. Och så där. Men i min värld så... Jag var då 53 år och kändes ju ganska jobbigt att springa och ha det här i sig i många år utan att veta utvecklingsfasen. För enda man är säker på det är att förr eller senare så sprider det sig vidare, va? Och det vill man ju inte. Så att det var en självklarhet för mig att ta bort den.
Och idag så mår du bra?
Ja, absolut. Tuff tid när man gör det, och så är det med alla ingrepp som görs. Men det har ju lite olika komplikationer som stöter på och så vidare. Men jag har faktiskt klarat mig väldigt bra. Just nu som sagt, så allting funkar hur bra som helst. Så att jag tänker inte ens på de dagarna.
Nej. Jag skulle vilja spela tillbaka klockan till den där septembersöndagen 98 när du vann derbyt. Du var inte ny tränare, du blev tränare 91, sa du här innan. Du var 32 år när du vann derbyt. Vad betyder det för dig att få en sån seger så pass tidigt i din karriär?
Ja, alltså vad det gäller hästen så var det ju en fantastisk revansch, för att jag var ju ganska stor favorit i kriteriet året innan, och hästen kändes jättefin, och han var ju stor och klumpig och sprang och snubblade och kotade över i loppen liksom vissa hästar kan göra. Och jag tog ledningen i kriteriet och allting kändes kanonfint, men efter 600 meter ungefär så gjorde han en sån där jätterova då, och det gick inte att rädda honom, utan då galopperade han bort troligtvis den segern, det ska man inte säga, men det kändes väldigt bra. Så att den revanschen att få vinna derbyt, nu hade jag visserligen också vunnit sprintermästaren med honom innan, men derbyt är ju liksom, ja, det var ju pricken över i, så att säga. Så att det var ur det perspektivet en otroligt skön känsla, både för mig och för ägare och allting sånt där. Så att det var ju en känsla som man måste uppleva själv. Så är det ju alltid med de här stora segrarna. Det går inte att förklara riktigt. Och framförallt då när man har tränat hästen själv och så vidare.
Vad betyder det för dig då? Kände du att du fick en tillströmning av hästar för dig före min tid som travintresserad? Vad hände efteråt?
Ja, det är klart att jag hade ju ett stall då, jag kommer inte ihåg exakt, men tränade väl kanske 40 hästar eller någonting sånt, och var ju smått på väg uppåt och hade lite fina framgångar, men kanske inte riktigt boostat upp dit den nivån för att vara, för det var ju på den tiden var det ju fortfarande Stig och Johansson och några till som dominerade fullständigt då. Jag har ju liksom vuxit upp med honom, om man säger så, som både person och som travtränare, och sett upp till allting, och det var ju liksom en nivå som man kanske bara kunde drömma om att komma, va? Men det gav väldigt mycket respons, det gjorde det, va? Men samtidigt som alla som växer snabbt så är det ju, så måste man ju vara beredd på det, va? Det kanske inte riktigt jag var i det läget i alla fall, det måste jag väl villigt erkänna.
Hur skulle du se de kommande åren efter det, om vi tar liksom en 10-årsperiod, hur såg din rörelse ut då, och vad ville du vara som travtränare?
Ja, på den tiden ville jag ju vara störst, men ville ha en stor rörelse, satsade ju som jag har gjort genom alla år egentligen på mycket unga hästar, och jobbade in ettåringar för att köra in och träna upp och försöka vara med i de där större loppen då. Så att jag tyckte det gick väl ändå rätt. Jag har inte riktigt 100% minne hur det gick exakt till och så vidare, va? Men jag tyckte väl det funkade bra under kanske ett par tre år efter det, va? Men sen är det ju så, det kan jag ju säga, att det funkade ju bitvis bra och bitvis sämre. Jag kanske inte var mogen att ha sån stor rörelse, men sen har jag ju alltid nästan haft några bra hästar i stallet. Order by Fax kom ju senare då i början på 2000-talet, där vi gjorde en ganska rolig satsning och åkte över till USA som tvååring och tävlade med honom och så vidare, och som sedermera också utvecklades och blev en riktig topphäst. Jag tror han var väl trea i det året när Conny Nobel vann i derbyt, så att jag har ju som sagt alltid nästan haft hyggliga hästar på toppen och så vidare, va? Men bredden har ju kanske varit svårare att hålla.
När du ändå är inne på topphästarna där, Per, så kan man ju genom att enkelt slå på det på internet, och man har ju också ett skapligt minne kring alla fina hästar du har haft genom åren. Vilka vill du själv framhålla? Vilka är det som ploppar upp i ditt minne när du tänker tillbaka på dina bästa hästar?
Ja, men Jolly Rocket är väl den som egentligen kommer alltid först upp, i och med att han var en... Nu fick han bara tävla som fyraåring och en bit in på femårssäsongen. Sen så gick han tyvärr sönder då. Så att han fick liksom inte fortsätta, men han sprang väl ändå in en 3-4 miljoner vad jag minns. Och sen är det ju då Order by Fax, tycker jag också, en sån häst som vi hade väldigt, väldigt mycket roligt, va, med. Men den som egentligen i nutid då är väl den som man kan säga överraskade allt och alla, det var ju en sån, det var ju Rackas. Han har ju liksom byggt upp byggde ju upp, eller vi byggde upp honom från början, från att vara en totalt medioker häst till att kunna utvecklas och bli en riktig elithäst. Han var ju sedermera också, tror jag, ja, jag var ju trea 2011 i elitloppet med honom också, så att, så att det är lite sådana hästar som ploppar upp då. Så att den som boostade mig från allra första början som kusk, det var ju en häst som heter Bjärs Oliver. Då var jag 18-19 år bara och började köra lopp upp i Rättvik där, och det var väl han som jag fick visa upp mig lite grann med då, som sedermera också gjorde att vi fick ett erbjudande att flytta till Eskilstuna då och flytta ifrån Rättvik till Sundbyholm då 86 tror jag var, jag var 20 år då, och som sedermera också vi gjorde att vi kunde flytta till Solvalla och bli Solvalla tränare då i början på 90-talet.
Du nämnde ju där när du fick vara med i Elitloppet där med Rakas. David, du och jag pratade om det här i eftermiddags innan vi skulle ringa upp här. Ja. Du var nyfiken kring det året och
ja, de fast åren. Jag har några frågor innan det bara, så vi tar det i rätt ordning. Ja. De här åren på 00-talet, för att hur brottades du med att du var en tränare som ville uppåt samtidigt som jag upplevde som att det var väldigt många tränare som anlitade dig som lånekusk, främst Läderkorpi på den tiden, va?
Ja, det vart ju lite dragningar där åt alla håll och kanter, för många tyckte då att jag i den vevan så började göra en Kihlström som professionell kusk. Han kanske började lite tidigare, jag kommer inte ihåg riktigt, men alla sa ju att det skulle lägga ner och så ja, bara satsa på kuskbiten så att säga, för det gick ju väldigt bra för mig som kusk och ja, det funkade ju bra, bättre som kusk än som tränare, va? Men jag har liksom aldrig varit intresserad av det, att sitta och åka runt och köra andras hästar. Det är skitkul rent ut sagt, men jag vill gärna ha något att göra om dagarna så att säga. Va? Och träna häst och sitta ute och ha det och stilla både kropp och själ så att säga. Det är det absolut bästa som finns. Jag skulle aldrig kunna tänka mig att ha, bara sitta och åka runt och köra travlopp åt andra. Det har jag aldrig varit intresserad av, även om det är väldigt roligt att kombinera det också. Va? Men enbart catchdriver-biten har aldrig lockat mig.
Innan du går vidare där, David, på dina tankar kring det där, så måste jag ändå flika in det, Per. Man hör ju ofta, och jag tycker det själv, att du får en otrolig effekt när du kör åt andra tränare. Du har säkert hört den många gånger själv också. Till exempel åt Robert Berg som du kör en del åt och ska köra åt imorgon också. Vad tänker du själv kring det?
Ja, alltså jag har ju funderat mycket på de här sakerna, att varför jag vet ju, framförallt hästar som kanske inte tar i för fullt och sådana som har lite problem med travet så att säga, att kunna hålla dem i rätt riktning och så vidare. Jag vet ju själv att jag är ju kanske inte den flashigaste kusken och den som sticker ut på något som helst sätt, men när jag kör en häst då fokuserar jag verkligen på att göra allting för hästens bästa. Jag skiter fullständigt i hur jag egentligen sitter i vagnen eller hur jag beter mig runt omkring och så vidare. Utan jag fokuserar, och det jag upplärt från första början, med att när man kör häst då ska man tänka på vad man gör och inte tänka på allting runt omkring. Så att det har hängt med mig genom alla tider, och jag tror att hästarna får något form av förtroende kanske för mig och ja, levererar och gör kanske lite bättre än vad de normalt sett gör. Sen är det ju inte så att jag får fart på alla hästar, det kan jag vilja erkänna. Va? Men en viss typ av hästar tycker jag att jag passar väldigt bra på.
Absolut.
Något som jag är väldigt underskattad på, som man får säga själv, så är att köra nordsvenska. För jag kör inte väldigt många, men ofta så går det väldigt bra när jag kör dem. Så att, och det ligger väl i det där att man ska köra häst och inte åka häst.
Precis. Hör ni det, alla travtränare i Norrland? Lennartsson är underskattad som kallblodskusk också, det kan jag faktiskt skriva under på. Men jag måste flika in i det här. Dels så vill jag bara säga att Jolly Rocket tjänade 4,5 miljoner, så att vi har rätt ut det. Men sen, din karriär där i slutet på 00-talet, då började du köra mycket åt Åke Svanstedt, och han hade ett väldigt stort stall. Och du körde mer och mer åt honom, och det kändes, jag kommer ihåg, du vann med den här powernap någon gång, hur enkelt som helst. Och i den vevan...
Vilken häst kom du ihåg, för David?
Powernap. Kommer du inte ihåg den efter Vikings Way?
Nej.
Nej, inte jag heller faktiskt.
Du gör inte det? Du sa det. Den var så otroligt stark, tyckte du den var. Du vann massa V75-lopp på den. Men i den vevan så växte ditt stall också. Och där förstår, alltså jag har lite svårt att förstå, vad hände där egentligen? För du syntes mycket på V75 som kusk, mest som lånekusk. Men din rörelse växte också och gick bra. Kan du förklara liksom den ekvationen?
det var ju där 2009-10 där då när vi flyttade, jag flyttade till Jordanstorp 2007 och behövde några år att bygga upp verksamheten där, för det är ju en fantastisk anläggning att träna hästar på allting, va, och vi hittade ganska rätt där med våran träningsrörelse, och många hästar utvecklades väldigt bra där, och samtidigt som sagt, som du säger, så körde jag ju väldigt mycket, bland annat då åt Åke Svanstedt som också anlitade mig som kusk på många, fick åka runt och köra då i kombination med att det, jag tror att jag hade 120 hästar eller något i träning där 2011, 12, 13. Och det var i samband då med Rackas och Year in Review och alla de här som kom. Fick många hästar faktiskt från Åke Svanstedt, Flea South in Year in Review och några till.
Och förbättra dem.
Ja, det var det som... Så att helt plötsligt så stod jag kanske med 10-15 gamla Åke Svanstedt hästar i träning som... Som då också vi utvecklade ytterligare lite grann. Inte för att jag sitter och säger att jag är någon bättre tränare än Åke. Men någonting var det som gjorde att hästarna sprang. De utvecklades ytterligare ett snäpp där. Och Year in Review var ju också med i Elitloppet samma år som Rackas där. Så att, men vad som gjorde alltihopa sen, det vet inte jag. Men sen när vi kom ett par år längre fram i tiden så förändrade jag min syn på trav. För att vara travtränare, alltså jag pallade inte med att ha så stort stall.
Varför då?
Nej, för jag tycker det var för jobbigt med alla människor, alltså med alla hästägare och allting. Jag för att komma tillbaka till en viktig sak i hela min yrkesutövning, det är ju att jag vill ju verkligen forma alla hästar utifrån mitt eget tänk, och hur ska jag klara av det med 120 hästar i träning? Nej. Det kändes som en stor industri alltihopa. Jag åkte ut, körde, vet jag, snabbjobb på morgnarna, och så tittar man ut över hagarna och så tänker, vad är det där för häst? Vad är det där för häst? Så började jag plötsligt, så kände jag inte igen ens kanske 10-15 utav mina egna hästar som gick i hagen där, så jag fick fråga, vad är det där för häst och så vidare. Då det var faktiskt ganska, det gick rakt in i själen på mig och tänkte, vad fan håller jag på med ungefär?
Mm. Fortsätt.
Ja, nej, men och då kände jag lite grann att, för det började kännas lite grann att det gick neråt kanske runt 13-14 där lite, och tappade mycket hästar och allting, och det är svårt, va, när man har en rörelse som har gått som en, ja, gått hur bra både ekonomiskt och utåt sett väldigt bra, och så sen blir det lite hack i maskineriet, då måste man vara stark om man ska klara av och återkomma igen, va? Men jag kände att jag inte hade riktigt energin för det, utan jag backade upp lite grann.
Mm. Du hade ju, vi har ju inte nämnt den hästen, men du har ju många topphästar där runt de där åren. Alvena Pelé till exempel också.
Ja,
ju som...
just det. Han, det ser vad man glömmer, men det var ju också en racer. Alltså. Den startsnabbheten han hade, den kommer man aldrig att glömma. Den tar man med sig resten av livet.
Men du, jag kan ju dra den personliga anekdoten där, privata anekdoten. För jag kommer ihåg när vi flyttade den häst till dig som heter Don't Tell Me What To Do. Mm. Som var en... en helt okej treåring när vi köpte honom, och jag och Tommy Salo, delägaren, sa vart vill vi ha hästen, så gjorde vi en lista med 1, 2, 3 toppnamn som vi vill ha hästen hos, och så hade vi dig som etta, och då sa jag till Tommy att jag tror faktiskt inte han tar in den, för att det gick så jäkla bra för dig, du hade så mycket hästar runt den där svängen också, så att, men vi sa vi provar i alla fall. Men det säger lite grann om vart du var någonstans under i din tränarkarriär där också.
Ja, men det var ju så. Jag kan väl säga att jag pikade väl allting runt de åren där, 11, 12, 13. Det var väl egentligen de där allting var på sin topp, så att säga. Det har sitt pris, det kan jag villigt säga. Och jag var inte beredd att fortsätta och jobba på det sättet. För sen var det så också, när man växer som jag gjorde då får man ju alla de här, ja, ursäkta, dagsländerna till hästägare som flyttar efter strömmen. Det vet ju alla om som håller på i den här branschen, att det finns ju ett gäng ägare som flyttar till den som det går bra för just då och så vidare. Va? Och då kände jag liksom det där att det var inga problem just här och då, men varje gång de inte var nöjda och flyttade sina hästar och så vidare. Jag tyckte det var ganska jobbigt både för mig och för personal och allting sånt där. Och, Har man ett mindre stall, då har man ju kanske inte riktigt de bekymren, utan då kan man hantera det på ett helt annat sätt. Så att, det kanske låter väldigt oprofessionellt, men det var verkligen så jag kände att jag var inte villig att betala det priset helt enkelt.
Nej. Tog du det lite privat alltså när folk flyttade hästar till exempel?
Det blir väldigt så. Mm. Jag är ju också sån att jag vill ju liksom ha kontakt med alla människor som har hästarna. Inte för att jag sitter och ringer varje dag och så vidare. Va? Men vissa tränare, de är ju sån att de tar in sina hästar i träning. Och sen, ja, vad jag förstår går det knappt att få tag i dem. Utan de tränar hästarna tills någon säger att nu ska du inte träna hästen längre. Men jag kan inte ha det på det sättet. Utan jag vill ju verkligen, om det är något fel på hästen, då ringer jag och berättar det. Och är det någonting som är bra, så då kommer ju det fram på annat sätt och så vidare. Va? Men det är helt omöjligt att ha det när man har så mycket hästar. Va? Så att, jag kände att ja, den genuina känslan för att träna hästar försvann lite grann. Mm. Det kan låta som en dålig ursäkt att man skyller på det för att man inte dög riktigt. Va? Men jag kan säga att jag tyckte att det var jobbigt.
Mm. Men nog dög du. Jag vill knyta tillbaka till det vi snackade om. Elitloppet 2011. Du hade alltså en häst i varje försök. En egen tränad. Och då skulle jag säga att year in review på den tiden. Det var ju, visst var det hästen som den här Norrlandskvinnan köpte som vann på V75 i Kalmar 2007. Hon satt den och sin idol Åke Svanstedt. Den gick väl, vad jag minns, ingenting. Kom till dig. Var hur bra som helst. Och hade en tung faktor i Elitloppet 2011, för det var ju hästen som Paul McDonnell fimpade 150 kvar, som gjorde att Jocke Lövgren, som var femma i mål, blev framflyttad och sen kunde vinna Elitloppet. Har han tackat dig för det?
Nej, men jag har ju tänkt en sak i många gånger också, men tittar man om på finalen där i Elitloppet där, så ska ni se hur mycket kraft jag har kvar med Rackas. Mm. Och jag har tänkt det många gånger att om inte Brioni får sin lucka där bak, då får jag luckan med Rackas istället, om man går längre. Och då kan jag till och med vinna det Elitloppet, va? För att han var grym den där dagen, alltså. Framförallt i finalen. I försöket var han lite halvseg, men han tände till något enormt till finalen. Så att han klättrade nästan över, ja, över sina motståndare sista 150, eller sista 100 meterna. Så att det var många scenarier i det där Elitloppet.
Jag måste bara dra en grej till som hände den dagen. Det var ju när du blev fimpad av Paul McDonnell där med year in review, så torsksynken, alltså intervjun efteråt när du får mick uppkörd i ansiktet, säg 5 minuter efter att du kör av banan, har missat att gå till finalet lite försök, och är så otroligt sansad och säger nej, just jag blev påkörd, och liksom det, alltså du var ju inte sur, men du var så här, men vi måste ju följa reglerna, och det är helt klart att McDonnell fimpade mig liksom, men ingen aggression alls, så otroligt sansad, medan många andra kuskar hade varit i eld och lågor. Jag säger inte att något är rätt och fel, men jag vet inte om du minns det själv, du var väldigt sansad där och då.
Ja, men det var det, det kommer jag ihåg också. Jag var väl egentligen mera glad att jag satt kvar i vagnen, för att hästen var ner på knäna och han hade kunnat slaga en riktig kullerbytta som det blev den gången. Och jag kan säga så här, att jag förstår ju den andra kusken, för han var ju frustrerad för att inte han fick luckan där. Och sen ska man inte köra på någon annan. Men jag menar, de har transporterat hästen från Kanada över hit och allting. Och så sitta där med alla krafter kvar och allting. Det var för mycket för honom. Han tog en chans, va? Men ja, det gick ju inte riktigt.
Nej. Mm. Du, hur tänker du kring rörelsen nu? Vi ska strax gå in på och prata lite mer derby, i och med att du är högaktuell imorgon, Per. Men hur tänker du kring din rörelse nu och dina hästar du har? Hur vill du jobba med dem, och vart är ditt mål just nu som du känner i livet och även som travtränare?
Vi kan gå till rörelsen först och främst. Så har jag, ja, vi har 23 hästar här nu, och det är det jag får plats med här på gården då. Och jag tänker och vill inte ha mer hästar än så, utan nu har jag landat i det. Perfekt, det är jag och Linda och så två finska tjejer som jobbar med de här hästarna, och vi har världens bästa dagar här, och jag hinner med allt jag behöver göra. Jag skor alla hästar själv, kör och tränar exakt utifrån det som jag vill. Sen förstår jag att jag kan inte vara med och vinna V75 varje vecka och så vidare med egentränade hästar, men helt ärligt så tycker jag att den kvaliteten vi har på hästarna som startar och så vidare, så gör vi det väldigt, väldigt bra. Sen har vi lite unga hästar som kommer underifrån som vi jobbar med och så vidare. Så att jag trivs alldeles förträffligt just med själva tränarrörelsen just nu.
Sen känns det också som det vidrör ju lite grann det vi har pratat om tidigare också, med hästar som flyttas och så vidare. Du har ju tagit fram några riktiga kanoner här, men det inte känns som att du har fått chansen, trots att de har gått väldigt bra, att fortsätta utveckla dem. Jag tänker bara på, liksom, om jag bara kastar upp namn som Cash Gamble till exempel, superstjärna ju, Garrett Boko, som också visade superkvalitet. Men att du inte får ha kvar dem och jobba mot den yttersta eliten, förstår du vad jag menar?
Jag förstår vad jag menar. Cash Gamble var ju, det var ett eget val av mig att skicka ner honom till Frankrike, för att jag kunde inte hantera honom. Han fick väldigt stora bekymmer med sig själv vintern mellan 4 och 5 års säsongen. Så att jag sa faktiskt upp honom och sa till ägaren att flytta ner honom till Frankrike, för att han behöver en hantering som inte vi klarar utav här. Så att där var vi helt överens. Ja, Garrett Boko är en helt annan historia, så att det var ju ägarkonstellationen inte nöjd med det vi gjorde, trots att han är den vinstrikaste tvååringen någonsin, svenskfödda tvååringen, så han tjänade över 2 miljoner som tvååring och hade väl lite halvrisigt 3-årssäsong, men det var, må han väl vara förlåten, men det accepterades inte, så att det är sånt man får leva med i den här branschen, och framförallt när man har ett stort stall.
Ursäkta att jag avbröt dig då. Känner du dig harmonisk alltså vid sidan av också? Så du vill ha det som du har det nu? Är det så du vill bygga närmaste tiden?
Ja, närmaste tiden ska jag fortsätta på det här sättet. Men sen kommer inte jag kommer inte fortsätta så många år till. Det kan bli mellan 3-5 år till. Sen så ska jag prioritera mig själv.
Ja, du sa det för någon månad sedan här och jag blev lite deppig när jag läste det. För att du är 54 bast. Det är ganska ungt, får man ändå säga, för att vara i den här branschen. Och du säger att du sa då att du skulle kanske jobba några år till och flytta ner till Spanien. Och det missunnar jag inte alls, men jag kände nej, vad tråkigt. vilken tråkig grej för det travet. Vad känner du runt det idag och hur går tankarna där?
Så här är det, att jag har ju hållit på så väldigt länge, tycker jag själv. Jag vet att den här branschen är ju egentligen en bransch som du håller på till du stupar i princip.
Ja, så är det.
Jag har sett så många människor som har slitit alldeles för hårt i den här branschen och kanske inte har ett dugg för det hela, utan de får nästan åka runt och inte ha ekonomi eller någonting för det hela. Och har givit hela sitt liv och hela sin själ åt den här sporten. Och jag vill inte bli sån. Jag vill verkligen prioritera mig själv medan jag fortfarande kan. Och jag tycker det är en ganska skön känsla att ha. Och då landar man lite grann i det här. Om det är något som inte funkar, ja, men vadå, vad spelar det för roll? Jag har andra planer framöver och så vidare. Därmed inte sagt att jag inte jobbar vad jag kan med hästarna jag har i träning nu. För det gör jag verkligen.
Nej, det förstår jag.
Så länge jag har en häst i träning kommer jag ge den allt, så att säga. Men min plan är att hålla på i högst 5 år till i alla fall. Och sen njuta av livet.
Men jag måste fråga, vad pratar vi då? Du pratar sälja gården, flytta ner temporärt eller bara vinterhalvåret. Kan man få lite mer detaljer runt hur du tänker där?
Ja, det finns ju två olika varianter. Stycka utav gården och behålla bostadshuset här och så sen ha något nere i Spanien och så bo halvårstid. Ja. Eller också sälja av alltihopa och så helt enkelt flytta ner.
Ja.
Det är ju det hänger på. Sen är det en ekonomisk aspekt i det hela. Men enligt de kalkyler som jag har just nu så tror jag nog inte det ska bli något större problem att klara sig.
Var i Spanien är det vi pratar då?
Ja, alltså först var vi helt där. Nu pratar jag och Linda här. Nu var vi helt inne på Mallorca. Men sen har det lutat mer åt Marbella eller södra Spanien. I alla fall fastlandet då i sådana fall. Så att vi har inte bestämt oss på långa vägar, men du vet ju att man sitter och spanar lite grann på hus till salu och sånt, även om man just nu inte har ekonomi för det, men
ja, det förstår jag.
Ja, du fattar vad jag menar.
Men känslan är att hus där nere är lite billigare just nu på grund av coronan. Har du koll på det?
Ja, och sen är det lite billigare också på fastlandet än vad det är. Mallorca är väldigt dyrt.
Ja, det är sjukt dyrt.
Ja, det är det. Både att leva och bo där. Så att, det är väl det också kanske som talar att man får mer för pengarna kanske på fastlandet. Men som sagt, det är en plan vi har och den ska vi genomföra.
Ja, ruskigt spännande. Vi kan ju snacka gamla grejer här. Känner att vi snackat i 27 minuter. Jag hade minst en timme till i mig, kände jag, med frågor. Men för jag ska säga det innan vi avslutar det här snacket. Powernap vann du 2 V75-lopp med. Du körde honom 2 gånger och vann båda gångerna, vill jag bara säga också. Så snabbt kan man
vilket
glömma.
År?
Ja, det måste vara ett. Jag menar en sekund så jag kollar det.
Ja.
Men alltså powernapper, David, det var ju liksom min... Hur mycket kan den ha tjänat?
1 miljon 3 tusen, men den var väldigt bra. Du vann med den från döden, så den var otroligt bra. Nu ska vi säga, STSMC är bedrövlig. Det tar inte tid att söka. Jag menar, nej, men, jo, nej, det är viktigt, fan. Det är väl, ska
men
säga.
Kolla upp det där, du, David, medan så får du bryta in här.
Ja, nu är jag klar. Hagmyren 2009, den 25 juli, och Bollnäs 2009, den 10 oktober. Så har
fan, Per, att du inte tog dem.
Och du stod alltså, ja. 2,90 och 3,60.
Okej.
Okay. Ja, och jag tror du vann från döden sen en gång. I varje fall på Bollnäs, för att galoppera från start.
Men skit i powernap nu, David.
Ja.
Snögubbe.
Ja.
Vi ska prata morgondagen nu. Det handlar om derbyuttagningar. Till att börja med, Per. Wow, vilka hästar du kör.
Ja, riktigt, riktigt kul att få känna på de här hästarna och så vidare. Och framförallt få förtroendet av Robert och göra det, för det är ju ingen självklarhet, även om det har gått väldigt, väldigt bra för mig när jag har kört hans hästar både på V75 och överallt, så måste jag ju säga att jag var väl kanske inte överraskad, men jag var väldigt smickrad att få frågan.
Men vad har ni för kemi, du och Robert, med tanke på hur mycket du kör åt honom, hur mycket pratar ni, och vad har ni privat relation också så vid sidan av travet, eller?
Nej, absolut ingenting. Vi pratar aldrig heller. Jag menar, när vi träffas på banan kan vi ju surra lite grann och så. Men han skickar knappt ens sms eller någonting när jag kör. Så att det är väl, inför de här viktiga loppen såklart så får man lite info. Men de här vanliga rutinmässiga grejerna så får jag ingen information alls. Utan jag får köra. Ja, om det nu betyder att han litar på mig, att jag gör mitt jobb. Eller om det betyder att han alltid är så, det vet inte jag. Men jag känner mig rätt... Ja, jag tycker det är ganska skönt faktiskt.
Ja, du vill ha det så alltså?
Ja, det är lite så jag vill ha det. Jag gillar ju inte det här med mega information när jag kör en häst. För då slutar jag lyssna efter 5 sekunder.
Ja, jag säga.
Men du behöver ingen information i alla fall kring Cyrano DB om vi börjar V75s första avdelning imorgon. Den tränar du själv. Vad säger du om den här 4-åringen?
Ja, han har ju utvecklats kolossalt måste jag säga. För han var ju en riktig häffaklump från början. Visserligen gjorde han ju några fina lopp och styrkan har han ju alltid haft. Va? Men han har ju varit totalt ointresserad av att springa när han gick bakom hästar framförallt. Så att hans utvecklingskurva har ju varit kolossal måste jag säga under hela sommaren här och våren också. Så att, med senaste loppet i minne så att säga, va? När han tassade med på en 10,5 första varvet. Det fanns inte i världshistorien om man går tillbaka 4 månader. Va? För då hade han fullt K-hänga med när det gick 15. Så att så att det har hänt väldigt mycket för honom.
Vad har du för förväntningar?
Ja, det är ju så svårt att säga. Till hans fördel är ju distansen. Nu har han gått väldigt många långdistanslopp till skillnad från många andra i det här loppet. Och även 3000 meters lopp och visat att han klarar det. Sen är ju frågan om han har farten och speeden i sig för att klara av och gå till en final här. Va? Det är svårt att säga, men jag har en liten känsla av att han faktiskt kan klara ut av och ta sig till final.
Det som är intressant tycker jag lite grann om honom det är att han är efter Avelshingsten SS Caviar som jag tycker lämnar väldigt sprint och betonade avkommor. Men den här funkar ju bra på lång distans som du säger.
Ja, han har ju lite frans på mamman då istället. Ja, så att det är väl mera det som tar... Han har ju en otrolig teknik hästen och det märkte jag väl egentligen extra mycket nu när det gick 10,5 som jag sa första varvet på Åby sist. Han bara längde lite grann på steget. Det kändes inte som att han ökade frekvensen utan han drog ut steget lite mer och låg väldigt fint och gick superbra över mållinjen och det kändes som att han ökade farten hela vägen. Har det varit 500 meter till då har vi nu vunnit loppet med 100 meter som du känner nu. Alltså,
oj.
Ja. Förstår, nej men det var ju bara ett skämt. Det är klart som 17 att det inte är så. Men han var inte trött i mål kan man ju säga i alla fall. Utan han har säkert kunnat fortsätta några 100 meter till.
I V73 har du sen Junji Boko. Där är du just nu minst spelare i loppet.
Ja men han är bortlottad här. Han har ju fått ett bra spår i år. Han gjorde jättefint i fjol som 3-åring och var nära att gå till några av de här större finalerna. Han var 3 i både kriterier och E3-försök eller något. Men nu har han spår 11. En häst som trivs mycket, mycket bättre i den främre träffen. Så att här kommer jag köra på chans helt enkelt. Ja. Och försöka få ihop lite pengar.
Sen har du Mayfair Amok. Som väl kanske inte tillskrivs några jättestora möjligheter.
Nej, jag kan jag, har jag kört den, tänkte jag säga.
Ja, någon gång
kanske jag gjort. Ja, men det är 100 år sedan. Det är svårt att säga. Det är svårt att säga. Jag kan inte bedöma.
Vet du vad du möter där, Per? Jag träffade dig på Romme här för, ja, kan det vara ett år sedan. Du vann lite lopp på Romme en kväll, hade en fin kväll. Och så sa du till mig att jag tror att du hade en här som heter Marble Arch till start. Och så sa
du,
vad tror du om möjligheterna? Och då sa du så här, jättefin häst. Jag har jättehöga tankar om henne, men hon behöver lite tid på sig, sa du. Ordagrant.
Ja, precis. Nej, men det var en häst. Ja, visst, det var en häst som vi hade som treåring där, och hon tränade otroligt fint och var så, ja, den hade jag, som du säger, väldigt höga förhoppningar på, men hon gick ingenting i loppen, va? Men hon hade problem med framknäna och var halt nästan från och till hela tiden, så att det har Björn gjort ett makalöst jobb, men jag är inte förvånad att hon.
Men vilken häst pratar du nu?
Marble Arch.
Okay, okay.
Som blir betrodd som permöter.
Jag fattar.
Ja, och jag körde henne någon gång, några gånger bakom bilen, och då öppnade hon väldigt, väldigt snabbt, så att hon har ju ett perfekt läge här. Så att det är väldigt kul för ägargänget och för Björn också såklart, men att hon äntligen får visa vad hon går för. För att jag fick absolut inte ut det jag kände att hon kunde.
Och sen då, är det dags att köra power. Vad tänker du kring hästen?
Ja, exakt, power har du ju aldrig kört. Du har kört Hail Mary har du kört, men inte power, vad känner du?
Jag känner ju att det ska bli kul att känna på honom i loppet där. Jag kan ju faktiskt inte bedöma mer än vad ni är. Jag menar, ni kan ju säkert bedöma honom nästan mer än vad jag har gjort, för jag har ju bara sett han, men inte studerat på det sättet, va? Utan helklassig häst såklart, och det måste man vara för att vinna kriteriet som man gjorde i fjol. Spåret är ju inte kanske det bästa, jag vet inte. Jag tyckte han öppnade väldigt bra i Göteborg sist när Robert tryck på han lite grann där, så att han kanske har lärt sig öppna lite mer, jag vet inte.
Jag kan bara flika in, nu läser jag utifrån från travronden Tarsen Melanders intervju om Greenman Alishi som kanske är det värsta motbudet. Han inledde intervjun med att säga, det är ett stort frågetecken kring honom. Vi har ändrat träning och han har fått träna på rakbanan ett tag. Han har aldrig gått på den förut. Han svarar bra hemma på träningen och kapacitetsmässigt är han helt överlägsen i detta gäng. Jänkarvagn, skor på ett huvudlag, bla bla bla. Men han inledde som sagt med ett stort frågetecken, så att ja.
Men alltså, men överlägsen
gäng.
Nej, det är inte. Nej, det tycker inte jag heller. Men det är väl ett sätt att säga när man känner sig lite underlägen. Jag vet inte. Alltså, det är väl, han slänger ut. Jag vet inte varför han säger så. För att han har ju inte varit, alltså, Greenman Alishi har ju tjänat mycket pengar, men tar du Powers prestationer så är de väl jämnbördiga, minst sagt. Även om Greenman Alishi har sprungit mycket snabbare tider.
Jo, men Greenman Alishi måste man bedöma på som han har sett ut sedan han kom hit i Sverige.
Ja,
och
exakt.
Då har han ju absolut inte fungerat. Han har ju, han har ju stuckit ut någon gång och gjort några skapliga lopp. Men för det första har han ju, som det ser ut, jätteproblem med trav i kurvorna. Och för det andra så har han ju, ja, han har ju inte levt upp till det som han säkerligen klarade av i USA där. Så att, jag vill se först att den, jag menar, det syns ju att det är en högklassig häst, men det är något som inte har stämt på honom förut.
Jag tror Power är klart bästa hästen i det där loppet. Så får Tarsan säga vad han vill där faktiskt.
Ja, men, nej, men det spelar ingen roll. Men nu, jag menar, jag brottas med spår 1 här. Och jag måste ju höra med Robert vad han tycker. Om det är värt att testa och köra från början. Eller om det är värt att göra någon annan variant. Va? Men alla vet ju att backa och försöka leta sig ut. Det är ju totalt iskallt. Så att,
David, håller du med mig? Det var ju gamla Power igen. Vi sa ju det i en tidigare podd bakom Aramis bar senast.
Ja, dels det. Han gick ju 10,5 första varvet och som Per säger att han kunde öppna. Jag tror lite grann inför morgon då, är du med i körningen? Alltså utan att kanske tokladda så brukar det kanske spricka upp lite grann bland de som kör att du kommer ut också ju. Som du säger.
Jo, men det är ju så här att man kan ju spekulera hit och dit och hur som helst, men har man inte det där lilla flytet från det här läget, om man nu inte håller upp ledningen, då är det ju svårt. Så är det ju bara, och det är ju det spelarna spekulerar i också, även kuskar. Och jag menar, skulle jag vara Ulf Olsson med Greenman Alishi till exempel, då skulle jag göra allting för att hålla mig invändigt om sig. Det säger ju sig självt. Så att, jag sitter ju i rävsaxen där om jag inte klarar av att hitta i första läget. Men har vi lite flyt och tar ut hästen i andra spår, då finns ju chansen. Så är det ju.
Absolut.
Ja, Det ska bli spännande att se. Sen har du Hail Mary som du har kört en gång per. Du var uppe på Umeå i april om jag inte missminner mig. Det var väl det där loppet så där inte var så många hästar med, va?
Aramis Bar.
Ja, precis. Och Aramis Bar var med. Och sen var ju han Bräcken med någon häst som han
just det, Golden
körde, rätt så, ja, just det, körde rätt så tufft mitt i loppet där. Och så så att han fick väl en 3-4 speeder under loppet där, Hail Mary. Men han höll undan på ett bra sätt där. Så att, nej, det var en imponerande häst och jag tror faktiskt som det ser ut att han kanske har blivit lite lättare i kroppen och utvecklats ytterligare lite grann här under de här månaderna sedan jag körde honom senast.
Det är två strykningar i loppet. Dels två Expensive och fem Djokovic. Normalt sett är det din fördel att det är två strykningar. Då är för runda, men Kurt Band som har tre är ju snabb ut och nu är han sida vid sida med Gasmer Russ som kanske är värsta motbudet. Så att jag vet inte, det du...
Ja, men Hanna, jag tror hellre Perra rygg på Karatband som öppnar bra än på Expensive som inte kan öppna alls.
Ja, ja men så är det ju.
Så är det.
Det viktiga i de här lägena det är att man har en häst som inte får en häst framför sig som till exempel galopperar och stör så att man tappar fyra längder redan i inledningen och så vidare. Sen är det ju så också att det är väldigt bra. Gasmer Russ är ju en fantastiskt fin häst, det visar han ju Sprintermästaren. Om inte annat med den avslutningen där, så att jag menar inget är ju givet här, men i min värld så känns det ju som att vad heter han, Hail Mary ska vara lite smågynnad utav 2-6, alltså det tror jag. Och dessutom är han ju väldigt snabb i fötterna, det kanske man inte tror, men han kan också flytta på så ordentligt i 300-400 meter. Det
ja,
så att jag behöver ju inte gå fram och gå på knock om det är så att det inte behövs så att säga.
Ja, men till din fördel också, om då det jag menar med strykningen det är att Kurt Brand kommer kloss ihop med Gasmer Russ som jag tror kan öppna helt okej. Men det finns ju en häst till, 6 Tabasco CD som är nedstruken 2 spår. Där säger Stefan Granlund att vi kommer att ladda ordentligt från start och den här gången ska vi till ledningen. Och de har köpt en jänkarvagn specifikt bara för det här loppet.
Fan vad härligt.
Ja.
Så att men det är väl det är väl spännande med sådana brandfacklor som slängs in i loppen för spekulationen ur spelperspektiv.
Ja, men jo, men det är väl gynnsamt för dig också. Måste det vara om det blir en körning såklart. Så att,
Absolut. Nej, men alltså, som du säger, va? Men jag bryr mig ju liksom egentligen inte ett dugg. De får göra hur de vill där från början. Huvudsaken att inte jag får någon som jag får i knät så att säga första biten där. För sen tror jag hästen löser det mesta själv. Sen, ja, som sagt, form och allting sånt, det kan man ju aldrig veta riktigt, men jag tror att det ska vara påställt.
Man kan väl säga så här då, om vi ska försöka avrunda det här och summera ett underbart snack med dig Per. Vi är så glada att vi fick ringa upp dig. Vad var det för år sa ni på Jolly Rocket senast?
98.
Man kan väl ändå säga det, kan man inte det? Per och David, att Per har en vettig chans att vinna svensk travderby 2020.
Ja, men det är det som är min fråga jag kommer till nu. Alltså nu ska vi gå lite händelserna i förväg. Om Per kvalar in båda hästarna och nu utgår vi från att du ska prata med robot och det hinner hända mycket, men vem tror du att du får köra av dem i så fall?
Men alltså det där är en fråga som du aldrig får mig att svara på. Nej, men för att sån respekt har jag egentligen mot Robert att han får bestämma. Det är inte alls säkert att han tycker att jag ska köra någon i finalen även om jag kvalar in dem. Alltså man får aldrig ta något för givet. Och
det lite kutymen då?
Men alltså jag har den respekten inför Robert och jag vet hur han fungerar. Om han kan få någon idé och ta någon annan, han kan få Josper Bäck eller vem som helst. Förstår du vad jag menar?
Jag
är bara ödmjuk inför varje häst jag får köra åt honom. Det tycker jag är fantastiskt kul, men jag skulle aldrig någonsin spekulera får jag det eller får jag det. Jag menar, jag fick ett sms 5 minuter innan jag måste lägga in mig som kusk att, ifrån att jag måste till att jag måste bekräfta att om jag vill köra hästarna. Det var den kommunikationen vi har liksom. Så att...
Ja, jag fattar. Jag var tvungen att ställa frågan bara för att det är ju ändå spekulativt såklart.
Ja, för fan. Men vi kan ju spekulera i det. Ja.
Ni får spekulera mycket ni vill, men jag tar avstånd från den spekulationen.
Ja, jag fattar.
Ja. Jag tror vi rundar va?
Ja. Du kör ett par hästar till robot utanför V7, men de har du inte kört så mycket och det är liksom bara lönlöst att ställa frågor om dem, så att du lär ju får köra som det känns. Om ni nu inte snackar innan så blir det kul att följa upp det där imorgon. För fick du någon info av roboten för i måndagen?
Det spelar, alltså det är väldigt lätt info i sådana fall jag får. Jag får absolut inga djupare grejer utan, och dessutom så så får man ändå köra som det känns. Det är som jag alltid har sagt, jag lyssnar på vad folk säger till en viss del, sen får jag ta det utifrån hur det känns.
Ja. Ja, det är härligt. Stort tack själv för att vi fick ringa och
ja, väl så tack.
Ja, tack själva. Det var jättekul att ni uppmärksammar det här lite grann. Det uppskattar jag verkligen.
Ja, vi håller connection.
Stort lycka till.
Och så dröjer vi absolut.
Dröjer vi lite med Spanienflytten.
det rubbar jag inte heller på.
Nej, det är lugnt. Vi hörs.
Det är lugnt.
Vi hörs.
Ha det bra.
Tack.
Hej.
Härligt att vi fick ringa upp Per och prata om hans tankar kring livet, kring chanserna här under tisdagen också. Apropå David, derbyt David. Du är ju från Malmö. Hur nära ligger det loppet i ditt hjärta?
Ja, men ganska nära. Derbyt är ju lite, för mig är det mer förknippat lite med ångest. Det känns som att väldigt många kan förlora derbyt. Många fler kan förlora det, och det är uppenbart när man känner på loppet än att en kan vinna det. Och sen för mig som liten, det var ju liksom alltid när skolan hade börjat i slutet på sommarlovet och jag vet inte, jag har speciellt känsla. Det har aldrig varit en publikfest derbyt heller. Det har alltid varit liksom lite 5000 och lite halvt avslaget på Jäger, så det är en bättre dag på lördagen än på söndagen, och det är ett sånt lopp. Nu är det mycket tradition i derbyt och sådär, men det är ett sånt lopp som skulle må bättre att ligga på lördagen, tycker jag.
Vilken är favoritvinnaren genom åren?
Oj, vem är favoritvinnaren? Min första derbyvinnare, det är Hilda Sonett som vann med startgalopp, och där var tvåan Skogans Jok och galoppé också från start, så det var ju den. Men självklart är det ju Maharadja derbyt 2009. När han det var så mycket känslor runt det loppet, och så det är ju derbyt sticker ut för mig. Men det är väldigt många derbyn som man minns. Det är också precis som jubileumspokalen, ett väldigt sevärt lopp väldigt ofta, där det händer väldigt mycket. Och det är för att liksom kuskarna verkligen vill vinna det, om man skiter i om man är tvåa eller sexa eller på sig. Och det avspeglar sig hur loppet körs. Vem har du som din favorit?
Nej, men precis. Det är klart att Maharadja är det som sitter nära på näthinnan. Även Mosaikface när Lutfi fick vinna 2013 där. Men egentligen det som sitter skarpast på minnet är ju faktiskt Erik Adielsson. Men inte när han vann inte loppet 2008. Det gjorde Sahara Dynamite, men han var tvåa med Velino Boko. Men det var så mycket känslor över det där upploppet som jag kommer ihåg än idag. Jag brukar inte kunna dra mig till minne så där mycket, men Eriks känsla där, han drog väl till och med pisken i banan där när han passerade mål. Han var så besviken att han var tvåa där.
Ja, det gjorde han. Och ja, jag förstår honom. Jag hade också varit sned om jag hade varit så där nära att vinna. Och det var väl också en kombination med att hästen var ju den som gick fortast av de två. Kunde han köra tidigare, vet inte om det hade spelat någon roll. Och så vidare. Och att man inte vinner, det är klart att man blir besviken. Jag minns det där mycket väl också.
Så fick ju Erik ändå vinna där 2010 eller 2011 väl. Något sånt där. Med ja, Jokeface.
Jag har blivit på Conlight Ås och förra året då med Atreversiamo. Ett derby till måste jag få nämna. 2003 när Robert Berg kuppar sig till ledningen efter 700 meter med Sardan Värn. Precis när Örjan är på väg ut med favoriten Naglo. Örjan får gå fram utvändigt med Naglo som är slagen med en halv längd. Helt loppavgörande move, annars kan Naglo aldrig förlora det loppet.
Nej, det finns lite att prata om när det gäller svensk travderby. Apropå det då, V75 nu med uttagningar spelmässigt brukar det ju, ja, du varit inne på det lite grann, inte vara så det jättehett väl när det är uttagningslopp på V75. Du kan det där bättre än mig.
Nej, det är ofta kallt, så är det. Men det känns faktiskt ganska intressant, måste jag säga, att det är imorgon. Det finns ett par hästar som jag vet inte, tycker ett par favoriter kanske har lite nedåtform om man inte riktigt vet man har dem.
Ska du ge mig och lyssnarna två drag? Jag har bett dig om att du ska grotta ner kring det.
Ja, du ska få två drag. I V75-2 så tycker jag att nummer 7, Go West Young Man, blir underspelad. Där är ju
8% i talande stund.
Ja, Brother Bill favorit från spår 12. Det känns som att det är häx på vägen, och jag är inte helt övertygad om Brother Bill för dagen. Jag tyckte att han borde kunnat bättre senast. Nu är ju Nurmos mästare på att ställa i ordning till de här stora loppet. Det är en klyscha inom travet, men Nurmos är för mig nummer ett när det gäller Berg följd tätt efter med att ställa i ordning till de här stora loppet. Men i Go West Young Man, jag tror att Örjan ger en bra resa, och så tror jag att han är med och gör upp om det. Och så har jag ett drag till som är ospelad i princip. V75-5 är loppet där Power och Greenman Alish är favoriter. Jag säger pass upp för 10 Galantis. Han gick väldigt bra bakom Power och Aramis Bar på Åby senast. Erik nu, jag har inte lite stökigt löpningsförlopp. Green Man Leashy vet man inte vad man har. Power, innerspåret, det kan bli lite vad som helst. Dwayne Sett som Örjan kör i. Nej, jag vet inte. Jag tycker att någon av de tre, det är klart att Power var bättre senast, men jag har inte någon riktig feeling för någon av de tre. Och Galantis kan absolut slå dem med lite klaff.
Mm. Ja, vad spännande.
Mm. Vad har du att bjuda på?
Jag har en rysare som jag tror har en vettig chans att vinna sitt lopp, spela på 3% bara. I V75s fjärde avdelning, nummer 6, IS Elisabeth. Mm. Som visserligen var ute i ett ganska som billigt lopp senast på Romme, men satt en bra bit bak. Såg hästen värma, den var tillbaka i gammalt gott slag i IS Elisabeth. Men sättet hon avgjorde på, vann på 13,9 med mycket luft under vingarna skulle jag vilja säga. Det imponerade på mig. Hon är ganska så lite spelad nu ju, som sagt. Så att den hästen ska jag ha med. Jag tycker också hon var bra. Hon har visat bra resurser där tidigare här under året också. Hon var ju trea bakom Melby Harissa tidigare här i... Det var lite Margareta-lopp tidigare under året här. Så att 3%. Mycket spännande. IS Elisabeth V75-4.
Hur är det med Fredrik Wallins hästar då?
Ja, men de är väl lite grann på gång, är min feeling ändå.
Miljonär var väl rätt kall i onsdag.
Ja, men där var vi väl inne på både du och jag när vi tittade till just Miljonär gången innan också, när hon föll ur travet.
Nej, jag håller med. Viss förbättring på slutet, absolut.
Så jag tycker det. Och Jesus Elisabeth visade i alla fall stor form senast, så att jag hoppas att den är frisk och att hon går som hon kan. Sen är V75-7, bara 30% på nummer 3 Champ Lane. Barfota runt om, bike på nu. Hade ju vunnit loppet senast också utan gunga, det är jag helt övertygad om. Det Newport Beach vann. Örjan håller den där högt, har du ju hört också, David. Även om det är tuffare konkurrens nu såklart.
Ja, han har tjänat 200 000 och möter Absolut Face som har tjänat 1,7. Nu vet ju inte hästarna om det. Men
Absolut Face är en hård... också med bike och barfota. Så att...
Ja, Absolut Face är en hårdare häst, det vill jag säga. Jag tycker det är för lite på Champlain med 30.
Ja.
Viktig spetsstrid där att han tar sig förbi Absolut Face, annars är risken uppenbar att han får vandra utvändigt. Men jag tror också att Absolut Face är ordning, eller att Champlain är ordning. Det är min feeling också, absolut.
Apropå Nurmos där, ja.
Du, men en sak till med derbyt. Jag älskar namnet Svenskt Travderby. Fan vilken cool lopptitel. Jag tycker det är häftigt. Derbyt, det är bara det är brett och eller kort och distinkt.
Det är många lopp sådär som man, när man har fått frågan vilket lopp tycker du är häftigast, och alla svarar Elitloppet, eller många gör det, och en del svarar Prix-Amerik. Som hästägare har jag haft en del hästar med blandad framgång, så det lopp jag helst skulle vilja vinna, utan tvekan, gula kavajen-loppet. Fan vad häftigt att ha en gul kavaj.
Varför är derbyt större än kriteriet?
Ja, men jag tycker det. Det är den feeling jag har. De har blommat ut lite grann där också och visat lite mer vad de går för än vad de gjort som treåringar. Fyraåringarna tycker liksom att då är de på väg att etablera sig liksom, de ska bli världsstjärnor, de är på väg in i den yttersta eliten. Nej, jag tycker det derbyt är häftigare. Derbyt. Gula kavajen gör sitt till.
Ja, verkligen. Det är en grym tradition Jägersro att få till där. Absolut.
Så är det. Någonting annat du vill prata om innan vi hissar och dissar?
Ja, det skulle vara att ATG kom en väldigt fin kvartalsrapport i fredags. Då har vi pratat mycket om att spelet på hästar har ju varit sensationellt bra under andra kvartalet, såklart. I princip mest, eller nästan bara tack vare coronan, har ju gjort att andra produkter och andra spelformer har legat ner, andra idrotter, så travet har haft i princip monopol. Men det verkar ändå som att många av de här spelarna, eller ett par av dem, har stannat kvar och följer travet, för omsättningen är fortfarande klart bättre mot samma period förra året. Nu hänger ju coronan i lite grann, men dess effekter på spelmarknaden tror det ändå har raderats ut. Så att väldigt glädjande att spelet på hästar går bra, för att Svensk Transport har ju en fet skuld. Dels till ATG och till kreditinstitut och allt möjligt skit. Så att det är väldigt bra att ST får beta av den skulden nu, så att man kan lägga den här på Carlos soppan bakom sig, där man pröjsade ut prispengar man egentligen inte hade råd med. Glädjande att det kom in en så stor sudd på ett bräde till ATG och Svensk Transport.
Nu avslutar vi den här sändningen. Sa jag sändningen?
Ja, det var märkligt sagt av dig. Vad tänkte du där? Avade du programmet där? Det är nog många som bara bytte, stängde av podden där.
Tror du det? Nej. Vignetten känner väl igen. Ah, skitsamma. Ja. Podden var det jag skulle säga. Jag tänkte att vi skulle avrunda med den här punkten som vi alltid gör. Hiss eller diss idag, David?
Mm. Jag vet inte, vad sa vi nu? Vad kom vi överens om?
Jag har både och här. Jag kan dissa då.
Du dissar, jag hissar.
Mm.
Jo, men jag glömde bort att jag skulle hissa. Jag sa det innan ju. Vad var det jag sa till dig att jag skulle hissa?
Ja, men du får fundera medan jag dissar.
Ja,
gör det. Om det dyker upp.
Ja.
Ja, men då dissar jag. Ja. Jag vet inte om det är att bara gnugga i det ännu mer. Men det var ju många kuskar och många tränare som dömde ut banan uppe på Solänget. Vi hade också med oss Linderoth i podden här förra veckan. Det var mycket galopper där uppe. Man hörde många som klagade på banunderlaget. Det är ju trots allt... Jag nämnde ju inte där ATGs rapport där. Det är trots allt en del i omsättning.
108 miljoner i lördags. Ja.
Det är trots allt lite omsättning på det här. Och banan var under all kritik. Det fick man till sig både från ditten och datten under den dagen. Och det kan inte vara så när vi kör V75.
Nej, och typ obefintlig dosering som det kändes. Hästarna från Kön var helt chanslösa. Jag vet inte, jag har inte det minnet av Solänget sen tidigare.
Jo, men det har väl aldrig varit superdoserat, eller?
Nej, det vet jag ju. Men att de ska vara... Nu kanske det var en tillfällighet att det var extra så den här gången. Men efter 2-3 lopp så känner man att de från Kön skulle aldrig ha en chans. Och det hade de ju inte heller trots tempo i ett par lopp. Bland annat sista loppet där Mind Your Value VF tryckte upp tempot utvändigt om Backs to Burn. Så de där bak kommer ju bara längre och längre ifrån ju närmare mål man kom.
Jag vet vad du skulle hissa förresten.
Ja, jag kom på det nu också.
Okay,
jag måste ge beröm till... Ja, men jag tycker jag var själv lite på travsändningarna här under en period. Jag tyckte det var ett mycket åtsnack. Jag vet inte hur många gånger de har kört derbyåtset. De körde under våren. Varenda bandade program och om derbyåtset. Och faktiskt väldigt få redaktionella idéer överlag. Men i lördags hade man en grymt bra punkt. Man pratade om... materialsporten trav, hur vidare det får unga hästar att springa för fort som gör att de sen tar slut som 4-5 eller 5 äldre hästar. Det var många bra exempel. Det var ju några en E3-final för Ston där efter loppet hade samtliga 12 deltagare tjänat 19 000. Alltså det är 19 000 på 12 hästar efter E3-finalen har de fått ihop. Jag minns inte vilket år det var. Såna grejer tycker jag är bra TV. Man lär sig mycket av det. Det är travintresserade som kollar på sändningarna. De som inte är intresserade ser inte sändningarna. De ser loppen i efterhand eller bara loppen. Gör det i mellansnacket då för travintresserade och inte låtsas göra det för folk som inte följer det. Grym punkt. Grymt behandlat med en voxtop från, eller voxpop från kuskar på stallbacken och så vidare. Och
men voxpop, du måste berätta vad det är för folk.
Ja, voxpop är när man intervjuar massa folk och så klipper han ihop det till massa svar så att säga. Mm. Frågan är då, vad tycker du om jänkarvagn på treungar? Och så då Björn Goop, jag tycker det är dåligt.
Redan,
jag
tycker det är man klipper okej, ihop lite olika sig.
Ja, precis. Det var bra om ändå taget. Och så bra poäng. Jag tycker också att E3 har fått klasskott lite grann för det där. Men det är många som är med i kriteriet också som tvingas springa alldeles för fort, alldeles för tidigt och sen få karriären kortad. Sån transport vill vi inte ha. Ja. Jag tror att majoriteten är för det nu. Inför skotvång på treåringar. Tråkigt för dem som har bra hovar och funkar bäst barfota. De får chanser längre fram i karriären att tjäna pengar.
Innan vi stänger podden för den här gången, vi är tillbaka lite senare i veckan också såklart och pratar upp B75 nu på lördag och en summering av derbyuttagningarna också. Så blir sista frågan till dig David. Vem vinner Svensk Travderby 2020? Får vi se om den hästen är med när vi gör nästa podd.
Jag hoppas på Hail Mary. Jag tycker det är en väldigt häftig häst som jag har hyllat länge i podden. Men jag är rädd, men risken finns att Don Fanucci Zet är för bra. Och Don Fanucci Zet är rätt favorit, men jag säger Hail Mary.
Mm-hmm.
Och vad säger du?
Den där har du hållit i, David, under lång tid.
Ja, jag gillar hästen. Men jag tror inte han är mogen att vinna derbyt. Det är som en grej. Jag tror det kommer få tidigt för honom.
Mm-hmm.
Jag får inte den känslan att han är tillräckligt där ännu. Så att, men man får ju ändå heja också.
Ja, nej, men det får man göra.
Vem hejar du på? Eller heja? Vem
jag hejar på, det gör jag faktiskt på Tabasco CD. Det vore förbannat kul. Det tror jag dessutom den kan vinna. Granlunds hästen där, Tabasco CD. Den är bra, den kan definitivt gå till final.
Ja, nu med bike också. Nyinköpt sådan.
Ursäkta. Ja.
Vad hände? Svimmar du eller?
Vad sa du?
Svimmar du eller?
Ja, det är mycket surr här.
Ja.
Tabasco säger det. Jag hoppas på det, men jag tror precis som du då, att som alla andra, att Don Fanucci sett vinner. Men Champlain kommer att utmana trots sin orutin. Mm. Här är David. Jag ser att du fyller på vätska. Jag ska göra detsamma. Vi tackar våra lyssnare en gång och säger att vi är tillbaka senare i veckan igen ju, eller hur?
Ja, sent torsdag, tidigt fredag. Då är det V75 Bergsåker med jackpot som står i fokus.
Mm. Och med en summering av derbyförsöken också, såklart. Okej, okay, ha det så gott så länge. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs. Hej, hej.
Hej.